Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Vem får ätstörningar och hur blir du frisk från det? Hur ser liksom en behandling ut? Det ska vi prata idag med Hanna Kjellander. Sen ska jag också lägga till, vet ni att ätstörningar är den psykiska sjukdom med mest dödlighet? Nej, det visste inte jag heller. Nu har vi en god timme framför oss med frågor och svar i Underhuden med mig, Kakan Hermansson.
Det här är en podd från L.
Underhuden.
Under huden med Kakan Hermansson.
Hanna Kjellander, vad heter det där som du jobbar?
Det heter Stockholms centrum för ätstörningar och förkortas SCE.
Okej, och vad gör man där?
SCE är en ätstörningsklinik som ligger vid Mariatorget i Stockholm, där man helt enkelt kan få behandling för sin ätstörning. Men vi har också en forskningsenhet så att vi forskar.
Som är knuten till ett universitet, eller?
Den är knuten till Karolinska institutet, men det är då vår klinikens egen forskningsenhet.
Wow, okej. Okay. Och då undrar jag så här, vad är liksom, när en patient kommer till, eller en person, vad är kriteriet för att en ska vara ätstörd?
Ja, så här är det. Om man vill komma till oss för att få behandling så brukar man kan göra någonting som kallas för en egen anmälan, att man helt enkelt svarar på ett antal frågor på vår hemsida. Man kan också vara att man får en remiss någon annanstans ifrån. Och då får man komma till oss på ett första bedömningssamtal. Mm. Där man oftast får träffa en läkare och en psykolog. Under ett samtal då man ser hur mår den här personen och man gör en undersökning och så. För att se om både om vi på SCE tror att vi kan hjälpa den här personen. Men också om den personen tror att det här verkar vara rätt typ av vård. Mm. För mig.
Finns det någon generell liksom plats som en person kanske har kommit till själv när den söker hjälp? Är det liksom ofta så här, men jag har varit sjuk så jävla länge och jag orkar inte det här länge? Eller är det så här, nej, nu kanske jag börjar bli lite ätstörd. Nu dyker jag in här och vill ha hjälp.
Det är en väldig blandning skulle jag vilja säga. Vi har ju patienter mellan 9-10 år och upp till över 60. Så att det är väldigt olika var man befinner sig i livet, var man befinner sig i sin sjukdom så att säga. Så vi har nog lite av allt.
9-10 år?
Ja, det har vi på barnmottagningen, absolut. Mm.
Herregud, det är så jävla lite.
Ja, det är det.
Är det många som insjuknar så tidigt men kanske definierar det som en sjukdom mycket senare?
Det är en bra fråga. Ofta så är det ju föräldrarna som helt enkelt söker vård och att barnet själv inte är speciellt motiverat. Men man vet att familjen är en väldigt, väldigt bra resurs. Så att det viktiga är att man får då föräldrarna att förstå att barnet har en ätstörning. Det behöver inte vara, det kan snarare vara så att vi inte vill att barnen ska identifiera sig så mycket med att man har en ätstörning.
För då blir det så dramatiskt, eller?
Ja, men det är lättare helt enkelt att få dem att lämna sjukdomen. Behandlingen kan bli mer effektiv om inte barnet har identifierat sig för mycket med en diagnos. Mm. Vi vet nämligen via forskning att ju yngre man är när man får hjälp och ju snabbare man får vård, desto större chans att bli frisk.
Mm.
Så att det kan vara lättare att behandla ett barn som är 11 år som har insjuknat för 3 månader sedan än vad det är att behandla någon som är, vad vet jag, 48 och har haft kanske en ätstörning i många år.
40 år?
Ja, till exempel. Eller hur det nu är. Jag menar att det, även om det såklart är hemskt med de unga, så kan vi ändå se att man kan göra en... Det finns väldigt gott hopp för dem.
Mm. Jag har ju fördomar då mot att min mammas generation, hon är 50-talist, att typ alla där är ätstörda. Att de är så himla formade av bantning som norm. Att de har så etablerat en ätstörning som de har normaliserat så himla mycket. Även om det inte behöver påverka deras vardag 100%, men att det är någonstans hänger med hela tiden i allting de gör.
Ja, jag tänker nog lite så här att...
Ja, det är en fördom, absolut.
Ja, men ändå så tänker jag att det är skillnad också på att faktiskt ha en så att säga en klinisk ätstörning, att liksom uppfylla kriterierna att ha en ätstörning är en psykisk sjukdom.
Mm.
Så att vara faktiskt sjuk i en ätstörning eller att vara lite, vad ska man kalla det då, allmänt störd i sitt ätande och sin upplevelse av sin
kropp. Man har problem med sin mathållning typ.
Ja, och de här som du säger som kanske alltid håller på lite med någon diet eller testar något nytt eller alltid ska hålla igen lite. Det är ju inte ett kul liv och de kanske inte har en jättebra självkänsla.
Mm.
Men det i sig behöver egentligen inte innebära att man faktiskt har den här, att man har en ätstörning.
Nej, men hur, jag förstår att det här är en svår fråga, men hur definierar ni ätstörning på din arbetsplats?
Ja, om vi ska bli lite medicinskt nördiga.
Det ska vi bli.
Ja, då är det ju så att det helt enkelt finns en diagnosbok som kallas för DSM-5, där alla psykiska diagnoser finns med, där det står vad alla symptomen är på de olika psykiska sjukdomarna som finns. Och då kan man titta på de här kriterierna som står både för kanske för hetsätningsstörning eller för bulimi eller någon annan ätstörningsdiagnos, och så kan man se hur många uppfyller man för att då kunna ställa diagnosen. Ett visst antal kriterier behöver vara uppfyllda. Och tittar man då på till exempel om vi tar bulimi, så behöver man då ha ett visst antal överätningar per vecka som då efterföljs av en kompensation på något sätt.
Alltså en kräkning?
Det kan vara en kräkning, men det kan vara andra saker också. Det kan vara överdriven träning eller laxering eller något annat. Kompensation, kompensatoriskt beteende. Men till det här kommer ju också att livet blir så pass påverkat av den här ätstörningen man har, att man inte kan leva som man levde tidigare.
Mm.
Att man kanske slutar att skratta, man blir deprimerad, man träffar inte vänner på samma sätt som man gjorde innan. Man kanske inte kan följa med på middagar med familjen. Och någonting som är genomgående för alla ätstörningar är att man har ett väldigt, väldigt, väldigt stort självhat.
Mm.
Som påverkar ens vardag väldigt mycket. Och sen leder ju det här också naturligtvis då till en hel del fysiska komplikationer. Jag menar, har man till exempel en bulimi med ett kompensationsbeteende, så ja, man får ju skador både på, om man till exempel kräks, så får man ju skador på tänder, på strupe, på, ja, man får liksom samla på sig vatten, man får, kan få hjärtsvikt, alla möjliga saker som kan följa med.
Mm.
Så att man hamnar i en väldigt, väldigt ond cirkel.
Mm.
Och tittar man på det, så är det väldigt annorlunda mot de som tänker att nu ska jag banta igen eller jag borde kanske inte äta det här. Och som sagt, det är inte heller ett kul liv, men Nej. Det är inte en sjukdom.
Nej, jag tänker bara, alltså, varför jag också har bjudit in er som har erfarenhet av ätstörningar till podden är för att jag tänker att det är den största folksjukdomen i Sverige. Men att vi inte riktigt pratar om det för att det drabbar så många kvinnor. Självklart så drabbar det män också och intergenders och allt som är däremellan. Men jag tänker att det pacificerar så extremt många kvinnor. Och därför är det lite skönt att den sjukdomen finns. För då kan ju vi liksom aldrig göra någon revolution.
Just det. Ja. Jag kan bara... jag kan bara hålla med. Ja.
Vad pratar ni om på ditt arbete om vad det finns för slags orsaker? Jag förstår också att det är en enormt stor fråga.
Ja, det är en stor fråga. Men det som, där är det ju också att forskningen går ju tack och lov framåt på det området.
Mm.
För ett antal år sedan, låt säga på 80-talet, då kanske man pratade en hel del om att det skulle kunna vara liksom familjens fel och speciellt då mödrarnas fel.
Exakt detta vill jag komma till.
Ja.
Det nämnde jag i förra punkt också. Mina föräldrar är mentalvårdare i grunden och pappa har jobbat mycket med anorektiska tjejer på 70-talet.
Just det.
Och där var det alltid, alltså där var det inget snack om saken. Där var det liksom, det är mammans fel.
Precis.
Mamman har dålig kontakt med dottern.
Exakt. Och det är ju inte vad någon som helst forskning visar idag.
Nej.
Utan idag visar det, dels visar det snarare tvärtom. Att har man, alltså familj, föräldrar är en resurs för tillfrisknande. Men vad det gäller orsaker så... Dels så har man gjort väldigt mycket studier nu på genetiken och man ser att det, man löper en större risk att drabbas av en ätstörning om det finns helt enkelt i familjen, i släkten.
Men är det då genetik eller är det liksom en socialt överförbar sjukdom?
Jag skulle säga både och, att genetiken absolut, det har vi sett genom att göra olika studier på gener och så vidare. Mm. Men det är också så att det är bara en del. Det innebär ju inte att jag som till exempel har haft en ätstörning, det innebär inte att min dotter som jag har kommer att få en ätstörning.
Mm.
Utan det kan vara en faktor. Sen har vi andra faktorer som har att göra med till exempel att det kan vara att man har varit med om någon form av separation. Och det behöver inte innebära att det bara är att föräldrar har skilt sig, utan man kanske har bytt skola eller flyttat eller förlorat en bästa vän.
Eller kanske ett djur.
Ja, och också att det tillkommer andra faktorer som att det här med som var inne på med negativ självbild. Så det finns olika saker som man säger kan samspela. Man kan ha varit mobbad, men det behöver liksom inte vara alla de här sakerna. Men det är ju inte så att alla får ju inte en ätstörning.
Nej, och det finns ju inte ett enkelt svar.
Nej,
det
förstår exakt. Man ju. Men för en del börjar det med att man tänker att man ska så att säga banta eller hoppa på en diet och sen så spårar det ur.
Mm.
Och det gör det inte för alla, utan det behöver vara ett samspel mellan de här olika faktorerna. Och vi brukar säga att lika många personer det finns som är drabbade av en ätstörning, lika många orsaker finns det. Och var ett enkelt svar på det så skulle nog även behandlingen vara lättare, tänker jag.
Mm. Men skulle du säga att den forskningen som ni bedriver är feministisk?
Oh, vilken bra fråga.
Alltså, tycker du att det finns med det perspektivet i liksom era samtal? Eller?
Ja, ja, det tycker jag. Vi har väldigt många unga forskare som jobbar hos oss som har ett brett och bra tänk, skulle jag vilja säga.
Mm.
Så ja, jag tycker att vi har med det perspektivet.
Vad skönt. Mm. Men du har ju själv varit sjuk.
Ja.
Hur skulle du definiera din före detta ätstörning?
Hur jag skulle definiera den?
Ja.
Alltså jag hade en anorexi i ganska många år.
Mm. Vill du berätta hur det liksom började?
Ja, absolut, det kan jag göra. Även där, trots att jag är 39 år idag och frisk, så har jag inte heller ett enkelt svar på vad det var som gjorde att min ätstörning bröt ut. Men jag vet det här med att jag hade en väldigt låg självkänsla.
Mm.
Och jag var väldigt tävlingsinriktad som barn. Och jag och några tjejer i min klass när jag gick i tvåan.
Alltså tvåan på grundskolan?
Ja, precis. Vi började tävla om vems revben man kunde se bäst. Och eftersom jag var så tävlingsinriktad så gick jag in i det där ganska hårt och tänkte att jag ska väl vinna det här.
Den här viktiga tävlingen ska jag vinna?
Ja, precis. Som att det var. Ja. Lika väl som jag gick in hårt i fotbollen eller sånt jag höll på med. Sen för mig var det också, jag kan säga att jag avskyr egentligen det här uttrycket pojkflicka. Men om jag ändå ska använda det så var jag en sån.
Mm.
Och jag fick ganska mycket, vad ska man säga, kritik av folk i min omgivning för att jag var så kallat grabbig.
Ja, såklart. Det ska inte premieras.
Nej. Däremot var jag ju då väldigt liten och späd och fick mycket beröm för det.
Mm.
Och i min 8-9-årings logik så tänkte jag då att det är okej att vara som jag är.
Mm.
Om jag är bra på det andra, att vara späd och smal. För det gillar ju folk att jag är. Folk var liksom avundsjuka på det och tyckte att ja, om man såg ut som du, då kunde man ta en tårtbit till. Och
precis.
Sådär. Medan det andra där med att jag spelade fotboll och cyklade BMX och hade kort hår, det var ingenting som jag kände var okej.
Okay. Mm. Men så länge du var liten och smal så var det...
Mm. Så tänkte jag, håller jag kvar det ihop med den här tävlingen då? Med att man skulle se revbenen så...
Hur länge höll den där tävlingen på?
Ja, alltså mina klasskompisar, de höll väl på en vecka. Men jag höll väl på ett antal år.
Ah.
Så. Och jag lärde mig ju av det på något sätt att smalt är bra och allt annat är dåligt.
Jo, och det tänker jag, det har man ju med sig från, alltså, från barns ben.
Mm.
Det hör man ju bara på hur folk pratar om bebis. Oj, sicken tjockis. Och, oj, oj, oj. Och då är det liksom, känns, redan där känns det att man gör väldigt mycket skillnad på tjejer och killar.
Ja.
Att det kanske inte är okej att vara tjock som flicka. Ja.
Och jag tror att jag lärde mig det just där när jag var 8. I alla fall så som mitt minne är. Jag kanske hade lärt mig det tidigare, men jag har ett starkt minne av att det var då det gick upp för mig att man kan vara som man vill och vara den man är så länge man är smal.
Mm. Okej, att jag tror också att jag förstod det. Jag har varit tjock hela mitt liv, men jag förstod också det. Men jag blev liksom aldrig smal. Jag kan så förundras över att jag inte har blivit mer ätstörd.
Mm.
Det är kanske för att jag är lat.
Nej, det tror jag inte. Utan kanske för att de här olika faktorerna vi nämnde inte spelade in på samma sätt.
Ja, alltså anorexi har jag ju uppenbarligen aldrig haft. Men jag har hetsätit väldigt mycket.
Mm. Det är ju väldigt, väldigt vanligt.
Mm. Och alltså som att ge det som present till mig själv. Att jag ska visst också få äta som alla andra. Att folk alltid, du vet så, alltså så här, släktingar, lärare, föräldrar till mina kompisar har liksom alltid så här, ofta kommenterat när jag ätit. Och det vet jag själv, att jag har tänkt sådana tankar om när tjocka människor äter. Och bara, ska den verkligen ha det där? Att jag liksom, så har mat alltid varit för mig som tjock person, att jag har skämts när jag har ätit till exempel i matsalen eller på restaurang.
Det är många som säger det, och det är ju otroligt... sorgligt.
Mm. Alltså allting är ju sorgligt när det kommer till typ speciellt kvinnor och mat.
Visst, så är det.
Men hur såg din resa ut från att vara 8 och tävla i revben?
Ja.
Och liksom till mellanstadiet och sådär?
Alltså jag har ju haft både bättre och sämre faser i min före detta sjukdom. Så att det var väl lite bättre kanske i mellanstadiet, och så blev det lite sämre igen i högstadiet, och så var det lite fram och tillbaka sådär. Men det var väl först när jag var 19 kanske som det liksom blev riktigt akut, kan man säga. Och innan dess var det väl, dels så jag uppväxt i en småstad och det fanns ingen riktig ätstörningsvård, och det var ju knappt någon som visste vad det var. Så att hemma hos oss handlade det ju mest om att fixa dagarna tillsammans som familj.
Mm. Men hur tidigt reagerar din familj?
De reagerade ganska snabbt faktiskt. Just där... Pappa tog upp ganska tidigt att om jag satt i hans knä när jag var så där 8 år, så tyckte jag att jag hade så tjocka lår, för att de liksom flöt ut så där. Och det reagerade han tidigt på.
Mm.
Så att mina föräldrar har varit väldigt stöttande för mig i den här resan, och hela tiden liksom backat upp mig och funnits där.
Mm.
Och försökt lösa saker från vecka till vecka.
Det måste vara så himla svårt för föräldrar att ta beslutet eller att förstå allvaret att nu har det gått för långt. Nu måste vi söka hjälp.
Ja.
För oro för sina barn är väl alla typ hela tiden.
Ja, visst, visst. Ja, och som sagt, för mig där så fanns det inte så mycket hjälp att få. Det är ju tack och lov annorlunda idag att det finns hjälp att få snabbare.
Mm. Kan man bara googla det? Ätstörning, hjälp. Och så kommer man till er typ.
Det tror jag att man kan.
Ja, vad bra.
Sen så, nu pratar ju vi då om just Stockholms centrum för ätstörningar, som är en av de behandlingsalternativen som finns just i Stockholm. Men man kan ju även söka sig till SCE när man bor i andra län för öppen vård.
Ja, ja, ja.
Och sen finns det ju andra ätstörningsenheter och kliniker runt om i Sverige. Men det är ju inte överallt i Sverige som det finns en närhet till en bra klinik.
Nej, och då ska man ju ha en jävla tur att man kommer till en bra distriktsläkare, heter det när man går till...
Ja, en distriktsläkare eller husläkare. Mm. Eller... Ja, men precis. Och alla behöver ju inte... Jag menar, där jag arbetar, det är ju en specialiserad ätstörningsklinik. Många kan ju få den hjälpen de behöver via till exempel BUP. Eller via en bra, ja, en bra kurator på vårdcentralen. Mm. Och det finns en annan typ av hjälp man kan få.
När fick du professionell hjälp första gången?
Alltså jag fick ju så att säga hjälp via den lokala vårdcentralen redan när jag var 9. Mm. Och från min skolsyster på skolan. Så. Men just om man pratar om specialiserad ätstörningsvård, det fick jag när jag var 19.
Och hur, på vilket sätt hade du, som du säger, då hade du insjuknat ordentligt liksom.
Ja.
Hur såg din sjukdomsbild ut då?
Vardagen fungerade ju inte överhuvudtaget, utan jag hade ju så pass näringsbrist i hjärnan att jag inte kunde tänka logiskt, inte fatta några beslut överhuvudtaget. Det gick liksom inte, det här med skola och socialt liv.
Mm.
Allting kretsade bara kring vad jag hade ätit, vad jag skulle äta, vad jag inte skulle äta, vad jag hade ätit, när jag skulle träna, hur jag skulle träna.
Mm.
Och det här självhatet som också är att när man har en ätstörning så blir man aldrig nöjd.
Mm.
Man kan aldrig känna att ja, men nu tränade jag ju det här och vad bra gjort det var. Utan då är det bara att jag skulle ha...
Nästa.
Jag skulle kanske ha cyklat lite längre.
Mm.
Jag skulle kanske ha gjort det här. Och nästa gång, då ska jag minsann. Ja.
Men hade du gått ut gymnasiet då?
Ja.
Fick du en examen? Alltså tog du studenten?
Ja, det gjorde jag.
Mm.
Det klarade jag. Det är ju också väldigt vanligt att personer med ätstörningar är väldigt högpresterande. Så att jag tog även en universitetsexamen under min tid som...
Du driver?
Nej. Jag kan nästan önska lite att jag skulle det. Men att jag kunde plugga från olika behandlingshem och jag kunde vara på lite föreläsningar. Och min pappa uppmanade mig att jag skulle åtminstone missa en tenta. För att han tyckte att det var
bra. Pappa.
Bra. Men det gjorde jag aldrig.
Ja, det känns ju så extremt så här duktig flicka-syndrom.
Ja, absolut. Och vi möter ju väldigt många så kallade duktiga flickor inom vården.
Vad tog du examen i då?
Beteendevetenskap.
Ja, perfekt.
Med huvudämne psykologi, såklart.
Eller typ dietist, tänkte jag.
Just det.
Ja. Det kommer jag ihåg. Alltså, jag gick på en folkhögskola för många år sedan. Och där så hade, på den skolan fanns det en dietistlinje.
Ja.
Varje år blev liksom minst hälften av de tjejerna skickade in till vår största, så här, närmaste stad för ätstörningar.
Just
till en psykolog.
Mm. Nej, men och jag tror att när jag hade blivit frisk ifrån mina ätstörningar... Det sista jag ville då, det var att arbeta med ätstörningar. Det absolut sista.
Klipp till idag när du gör det.
Precis. Nu har jag ju gjort det i 12 år kanske.
Mm.
Under huden. Med Kakan Hermansson.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En sak som du lärde mig när vi mejlade innan det här var att så här, man ska inte, finns det några regler, frågade jag. Så här, man ska inte fråga om vikt, Och så ska man inte, man ska inte be om för- och efterbilder. Mm. Och det tyckte jag var så bra och så intressant. Kan inte du berätta varför?
Jo, det kan jag. Om vi skulle börja prata om vad jag vägde när jag var som sjukast eller vad jag väger nu eller någonting. Så får man fundera på vad fyller det för funktion. Det jag tänker är att de som kanske lyssnar på den här, förhoppningsvis på den här, vårt samtal nu.
Det är många som lyssnar, ja. Det kan jag garantera.
Ja, vad ger det dem? Mm. Då får de kanske höra att jag vägde någonting som var mycket, mycket mindre eller mycket, mycket mer än dem.
Mm.
Och det kan helt enkelt trigga. Det kan vara någon som känner att ja, men jag är nog inte så sjuk för jag vägde inte lika lite som henne eller lika mycket som henne. Mm. Så, och vi får inte glömma att de allra flesta som har en ätstörning är normalviktiga eller överviktiga. Så att vikten...
Och det här är också en podd, man ser ju inte våra kroppar.
Nej, och att gå in då på de här siffrorna, det fyller ingen funktion för dig och inte för mig och inte för de som lyssnar.
Nej.
Och vad det gäller foto så är det lite samma sak. För varför ska vi se... Jag menar, sjukdomen sitter i huvudet, i tankarna. Det finns de som mår fruktansvärt dåligt och som är överviktiga.
Mm.
Vad spelar det för roll då att se hur jag såg ut?
Mm.
Det blir snarare mer något sånt där att man nästan kan, vet inte, gotta sig lite i att då, herregud, man
är ute
efter någon slags effekt.
Så där tycker jag verkligen att det är, alltså på Instagram så förekommer det ju otroligt mycket för- och efterbilder.
Ja.
Verkligen på så här, ja men jag var sjuk och nu så har jag gått upp i vikt och så tror alla då per automatik att den personen har blivit frisk. Men jag ser också många som så här, vad ska jag säga, så här, kroppsaktivister som lägger upp bilder på när de var typ i någon situationstecken normalstora och sen har gått upp i vikt till och blivit lite tjockare. Bara, jag älskar min nya kropp, jag älskar den här kroppen. Jag förstår, samhället hatar mig men jag älskar den här kroppen. Alltså jag tycker att allting är på ett sätt komplicerat men det är också, speciellt med så här plus size personer att det finns någonting positivt i det i att presentera en kropp som inte är normativ. Premiera den.
Mm.
Men det är klart, man kan ju inte läsa av en sjukdom liksom.
Nej, och det är så, vi pratar ju så mycket om att det som är viktigt med ätstörning är vad som sitter i tankarna.
Mm.
Och då, varför ska vi då hålla på och visa liksom bilder på kroppar? Och sen tänker jag att alla kroppars lika värde är självklart. Man ska kunna få se ut hur som helst. Men man behöver, tycker jag, vara lite försiktig med hur det kan påverka andra som inte mår så bra idag.
Mm.
Jag vet ju hur jag själv skulle ha reagerat när jag hade en ätstörning om jag hade sett den typen av bilder eller när jag hörde vad någon vägde.
Mm.
Det sporrade ju bara mig till att bli sjukare.
Mm.
Och det är ju det sista jag vill göra genom att prata om det här ämnet.
Men hur gammal var du när du blev frisk?
Ja, det var ju inte så att jag blev liksom frisk en 27 november.
Nej.
Så. Men man kan ju säga kanske att jag var väl så där 25 då.
Mm.
25-26 någonting.
Men hur ligger det egentligen till? Hur fan blir en frisk?
Ja, den frågan får jag får den ofta och vi får den ofta där jag arbetar och där jag tidigare arbetade inom Frisk och Fri. Men hur man blir frisk, även det är ganska individuellt för varje person.
Mm. Hur kan liksom en behandling se ut på ditt arbete?
Dels så skiljer det sig åt om det är barn eller vuxen, så du får välja.
Jag väljer vuxen.
Ja.
Och vad är vuxen? Är det från 18?
Ja, det är oftast från 18. Då, dels har vi lite olika alternativ. Det finns en vanlig öppenvård där man kan komma på samtal en gång i veckan eller två gånger i veckan eller vad som behövs.
Med en psykolog?
Ja, det är oftast en psykolog eller någon person med en liknande kompetens.
Skulle det kunna vara att man går och pratar med dig?
Ja, fast jag jobbar inte på vuxensidan, men ja, det skulle det kunna vara.
Ja, du jobbar på barn?
Jag jobbar på barn delvis, ja. Men vi har också någonting som är dagvård, det vill säga att man är hos oss från klockan 9 till 3, tror jag det, om dagarna. Och sen har vi också då en slutenvård där man ligger inlagd.
Mm.
Så. Men oftast så är behandlingen uppbyggd på att det kan vara individuella samtal, det är gruppsamtal, det är övningar tillsammans med fysioterapeut där det handlar om kroppskännedom och så vidare. samtal med dietister, det är föreläsningar där man får väldigt bra information om hur kroppen funkar, läkarbesök.
Men måste man liksom vara sjukskriven då på heltid för att göra en sån här behandling?
Nej.
Inte?
Nej, det beror ju på hur det ser ut. Är man då inlagd på vår heldygnsvård,
ja.
Men om nej, annars så de allra flesta kombinerar ju behandlingen med studier eller arbete.
Mm. Som du gjorde?
Ja, men många, går man på våran öppenvård på låt säga 2 samtal i veckan.
Ja, då hinner man ju med rätt mycket.
Visst. Sen måste man ju liksom arbeta med sin sjukdom, men man kan oftast i alla fall arbeta deltid.
Ja.
Och en del heltid också, visst.
Men när man är inlagd, då är det kris. Alltså är man inlagd då för att man behöver dropp eller liksom behöver surveillance, vad heter det? Är man liksom att man ska ha, att någon ska ha koll på en hela tiden?
Ja, vi på Stockholms centrum för ätstörningar har vi ingen akutmottagning. Så att är läget i väldigt, väldigt dåligt medicinskt skick, då behöver man vara på något av de vanliga sjukhusen, en vanlig medicinklinik. Så kan man hamna hos oss då sen. Men ja, man är så pass sjuk att man behöver vara dygnet runt hos oss ett antal veckor. Det kan vara allt ifrån att man är där på LPT, det vill säga tvångsvård, till att man är där frivilligt och behöver stöd dygnet runt under en period.
Vem betalar det?
Det är ju vi hör till landstinget. Så att,
det är skatt. Det är skattepengar.
Ja.
Kan inte tänka mig att betala någonting bättre än det?
Nej.
Hur ser uppdelningen ut mellan liksom kvinnor och män och de som är något annat?
Mm. Om man tittar i stora hela, inte bara hos de patienterna vi har, så är det här, vad det gäller män och ätstörningar, så är det ett område där det forskas en del nu. Men det är fortfarande ganska bristfällig forskning på ämnet.
Wow, det är liksom den enda forskningen i världen där män inte har forskat mer på än kvinnor.
Antagligen, ja.
Mm. Till och med män har säkert forskat mer på män än kvinnor.
Ja, men det är väl möjligen graviditet och sånt då.
Ja, alltså det, inte ens det tror jag.
Nej, men det som man kan se hittills, det är att ungefär, alltså mellan 10-25% av alla som är drabbade av en ätstörning är män. Och 10-25% är ett ganska brett spann, men det beror också på att det skiljer sig åt lite grann mellan vilken typ av ätstörningsdiagnos vi pratar om. Och sen så ser vi också att det skiljer sig åt beroende på vilken åldersgrupp man tittar på. Bland yngre, bland de som är i yngre tonåren, där har vi fler pojkar än vad vi har högre upp i ålder.
Hur mycket av den här fördomen är sant? Många av dem är HBTQ.
Det ligger lite sanning i det. Och det kan man väl tänka, tänker jag i alla fall, att det kanske inte alltid är så jäkla lätt i samhället att hitta sin roll på alla möjliga olika sätt.
Mm.
Och när det är någonting i ens liv som känns svårt, så vill vi gärna försöka ta någon form av kontroll över det.
Mm.
Och det finns så mycket saker vi inte kan kontrollera. Men vi kan kontrollera till viss del våra kroppar och våra mat.
Mm.
Så kan det också handla om att man kanske inte vill utvecklas till exempel en kvinna med former eller bröst.
Mm.
Så att man kan vilja hålla igen på näringsintaget av den anledningen.
Ja, för så tänker jag ju med liksom mina... Alltså killkompisar som är trans och också intergender, så att man så här har försökt hålla tillbaks på att de där höfterna ska bli runda eller brösten ska komma, och att det är någonting också att många som är transpersoner lider av dysmorfofobi. För jag kan inte uttala det riktigt än, men det kommer någon gång.
Säg BDD alltså.
BDD, body dys...
Body dysfunction disorder.
Ja, precis. Mm. Och att en person försöker kontrollera allt det där yttre.
Mm.
Jag kan tänka mig också att killar håller på mycket med att det är mycket ortorexi. Ja. Nu är det så mycket att jag tänker. Nu killgissar jag här. Men
gissa på du. Ortorexi är ju ingenting som egentligen... Det räknas inte helt enkelt som en ätstörning.
Inte?
Nej, alltså om vi säger så här... Just i alla fall namnet ortorexi, för det är någonting som liksom media har hittat på.
Inom nej, är jag media nu när jag säger så? Ja. Fan, jag visste det.
Inom Inom ätstörningsvården så kan du inte få diagnos ortorexi.
Vad får man då då?
Då får du kanske troligen mer att du får en diagnos som är... du kanske är anorexi med stora träningsinslag. Eller du kanske har någonting som kallas för ätstörning utan närmare specifikation.
Ja, det är mycket kliniska.
Ja, det är kliniska.
Men du fattar vad jag menar.
Jag fattar vad du
absolut
menar. Och det är ju, om vi säger så här då, det ortorektiska beteendet. Det kan ju vara nog för att du får en ätstörningsdiagnos.
Mm.
Och där ökar det både med män och kvinnor, men framför allt så ökar det med att man har sjukdomsdebut över 30 år.
Ah.
Att man kanske har så att säga klarat sig relativt bra hela livet. Och sen har du 3 barn och hus och hund och livet flyter på bra. Men så bestämmer du dig för att...
Du ska komma i form.
Ja, för att det ska man ju. Och du ska springa maraton. Och när du har gjort det så ska du helst springa ultramaraton.
Och, sen... och tough viking ska man också
göra. Ja, och det är ju helt galet. För man får betala för att vara med i det. Och så ska man liksom hoppa över såna här elstängsel.
Du, Hanna, mig behöver du inte övertala.
Nej, men jag är helt fascinerad
jag vet,
det här.
Nej, men, jag pratar, men, det här brukar jag ta upp i podden ibland. Att, så här, jag och min tjej åkte till jobbet en morgon. Hon bara, är det inte helt sjukt att vi har kompisar som tränar som... elitidrottare vid sidan om sina heltidsarbeten och familj.
Och det är ju det många gör idag, att de som faktiskt är så att säga riktiga elitidrottare, de har ju oftast det som sitt arbete och de tränar ju sällan så mycket året runt.
Nej.
Utan om man tittar på en skidåkare som tränar väldigt, väldigt intensivt under vinterhalvåret och givetvis tränar resten av året också, men inte på den nivån. För det är så extremt viktigt att kroppen får någon möjlighet att vila och återhämta sig. Men då ska vi ska liksom arbeta heltid och vi ska ha de här 3 barnen och alla deras aktiviteter och föräldramöten och hunden och bilen.
Och så ska bilen är inte så jobbig att ta hand om, Hanna.
Ja, men jo,
att den ska på service.
Ja, ibland. Om man ska hitta parkering.
Ja, det är för sig stressigt. Ja. Speciellt Stockholm.
Det kan vara jättestressigt faktiskt.
Mm.
Och sen så ska man ju gärna ha liksom lite trendigt hemma och inredningsmässigt.
Och fina kläder.
Ja.
Och man ska också ha väldigt trevliga middagar.
Det är viktigt.
Och det ska vara ekologiskt.
Ja, gud ja. Och barnen ska inte få ketchup. För man ska tänka på det här med socker också. Så att det här kan man ju fortsätta med hur länge som helst. Och så ska man dessutom hinna då elitträna där. Och det är ju inte konstigt att man blir sjuk.
Nej.
Och sen är det ju också så här att personer som börjar träna väldigt mycket, de får ju ofta väldigt mycket beröm och mycket komplimanger och så.
Att man är duktig och man har gått ner i vikt.
Ja.
Jag tycker bara att det är... Jag har ju en liten skepsis mot människor som tränar mycket. Jag tycker inte att det är helt sunt. Och då kommer jag ändå från... Jag har tränat så jävla mycket i mitt liv. Fram till att jag var 20 ungefär. Sen kan man säga att det avtog något. Och det, många blir provocerade av mig när jag säger det här.
Mm.
Att jag tycker att man får se upp lite. Speciellt så här tjejer som tränar mycket.
Jag tycker också att man ska se upp lite. Och sen så tycker jag att det också kan vara... Möter man en person som spelar handboll... Och
det var det jag gjorde.
Handboll liksom, vad vet jag, har träning liksom 3 gånger i veckan och en match på helgen. Men sen det som har varit, ska man kalla det då, genuint idrottsintresserade eller är det.
Mm.
Sen tittar man och jämför på de här personerna som plötsligt går på alla de här olika passen på gymmen. Och passen heter alltifrån så här body combat, vilket låter skitfarligt.
Och jag tycker också att det heter ofta någonting med core.
Ja, men det är vanligt.
Ja.
Men att det då blir på något sätt att det kanske inte handlar om ett genuint idrottsintresse, utan man vill på något sätt komma i form. Och det är klart att det är bra att stärka muskler och man inte ska få sånt i ryggen när man har ett stillasittande jobb och så vidare. Men plötsligt så blir det liksom, det blir mycket och det blir, man ska hinna springa på lunchen, träna och så. Ska man dessutom äta lite för lite och gärna lite för lite kolhydrater så att man sen...
Folk är ju livrädda för kolhydrater.
Ja, och det är ju också den här, det är också bristen på kolhydrater som gör att man får ett stort sug av att hetsa äta.
I see, jag bara lägger ihop ett och ett i mitt egna lilla huvud.
Precis. Yes. Så att, och det här att möter vi någon idag som inte har ett gymkort så tycker man att det är lite... jättekonstigt.
Alltså jag vill säga att jag har ett gymkort, men jag har inte varit på gymmet på ett halvår.
Nej, men du har ett. Det räcker för att du inte ska uppfattas som så udda.
Nej, men det, jag tror att det tåget redan har gått. Men okej, nu ska jag säga min absolut största fördom mot det här.
Kör.
Det är att ätstörningar i Sverige är extremt vitt. Det är en vit sjukdom. Det är vita människor som söker hjälp och har det.
Jag måste tänka lite här nu. Det är nog så att vi kan se inom vården att vissa områden där personer bor är vanligare än andra, vilka som söker vård hos oss.
Men så vet man ju inte om det är att de söker vård.
Exakt vad skulle komma till. Att vissa kanske har en större tendens till att söka vård, kanske ett större förtroende för vården. Vissa kanske inser tidigare att det här är faktiskt ett problem som vi kan få hjälp med. Så att jag tror att det finns många faktorer som spelar in där. Men forskningsmässigt så ser vi väl att ätstörningar kan drabba precis vem som helst i vilken ålder, vart man än bor.
Mm.
Så att, ja.
Men jag tänker till exempel att kvinnor som rasifieras självklart har jättemycket problem med kroppen, men också har rasismen att fightas med. Att så här, kroppen kanske kommer i, så här låter det i alla fall lite när jag pratar med mina kompisar med den erfarenheten, att det kanske inte är det som är det största problemet, att man har annat att fightas med.
Jag tror att det ligger mycket i det du säger. Och det har jag också funderat en hel del.
Två vita tjejer spekulerar, absolut. Men,
ja, exakt. Nej, men visst. Och det är väl lite min tanke och mina funderingar jag har också. Men jag har inget. Ja, jag kan inte direkt hänvisa det till någon studie. Utan det är mer min känsla och mina erfarenheter hittills.
Mm. För att jobba på ditt jobb, måste en ha erfarenheter av ätstörningar själv?
Nej. Inte på Stockholms centrum för ätstörningar. Där arbetar man ju som behandlare av olika slag. Läkare, sjuksköterskor och så vidare. Men jag nämnde lite tidigare också det här med Frisk och Fri, som är Riksföreningen mot ätstörningar. Mm. Det är ju en stödförening där man inte kan få behandling, men man kan få stöd på olika sätt.
Och det är liksom som en anhörigförening också?
Ja, precis. De arbetar förebyggande.
Jag känner till detta, för min gudfar på Census har jobbat med dem, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och har liksom sagt att de är helt underbara.
Ja, det tycker jag med. Föreningen består ju till största delen av personer som antingen har haft en ätstörning själv eller har varit närstående till någon som har haft en ätstörning. Och där man då arbetar förebyggande, stödjande och påverkande för en bättre vård.
Då undrar jag också, du nämnde ju innan vi gick in i studien att liksom din arbetsplats är den andra största ätstörningskliniken i världen.
Ja.
Hur kommer det sig att den att det är så stort i Sverige?
Även där kan det vara olika saker som spelar in. Dels så var vi ju ett antal olika ätstörningskliniker som valde att slås ihop. Det bidrar ju till att det i sig, att vi skulle kanske kunna ha fortsatt att ha alla de här mindre utspridda. Så hade vi inte reagerat på det. Men nu valde man att slå ihop det för att det kändes bra.
Måste också ha att göra med att vi är ett gammalt sossesamhälle där folk vet att man kan söka och få vård, tänker jag.
Ja, jag tror att den biten också spelar in. Och sen att ätstörningar är ju så pass vanligt.
Mm. Men är det liksom mer i Sverige än vad det är i Tyskland eller Honduras?
Det är väl inte mer i Sverige än vad det är i Tyskland, så vitt jag vet. Vad det gäller liksom studier på antal drabbade i Honduras
Nej, men du förstår vad jag menar. Den största kliniken, ligger den i USA?
Ja, precis. Men det har varit en liten diskussion nu om vilken som egentligen är störst.
Aha.
Så vi kanske landar i
att vinna.
Ja, om det nu är en tävling man vill vinna.
Mm.
Men det som jag tänker i alla fall är en fördel med att ha en stor klinik istället för många utspridda är också att man får en väldigt stor kompetens på ett och samma ställe.
Ja, det måste ju vara bra för forskningen liksom.
Ja,
att
visst.
Ta överblick. Ja. En sak som jag undrar, när kände du att du var frisk?
Det var nog när jag var så där 26-27. Och det var ju svårt, i och med att jag hade varit sjuk så länge så var det så svårt att veta vad av mig är jag och min personlighet. Och
ja, för då hade du varit sjuk typ i 20 år.
Ja, nästan kanske 16, någonting sånt. Ja, sen hade det ju gått upp och ner lite hur pass jag mådde. Jag hade ju bättre och sämre perioder givetvis. Men så det var väl när jag också började märka tydligt att jaha, nu försvann det här också som jag trodde hörde till mig, men det hörde nog också till sjukdomen. Och
vad var det som kunde försvinna då?
Ja, men kanske just att till exempel tycka att när jag var sjuk så kanske jag tyckte om jag var i ett socialt sammanhang kunde jag tänka att de här människorna vill nog inte helst att jag är här. Mm. Utan de skulle nog helst önska att jag gick hem och att jag kanske förstör kvällen för dem genom att bara vara här och sitta här och vara så ful och så tjock liksom.
Alltså riktigt sån självhats Hanna kom fram.
Ja visst, den sjuka delen som var. Medans sen när jag då blev frisk så kunde jag känna att jag kunde vara i sociala sammanhang och inse att ja, inte vet jag om de vill ha mig här, men skitsamma, nu är jag här. Eller att de kanske faktiskt vill det till och med. De kanske faktiskt gillar att ha mig här.
Mm.
Och innan hade jag kanske tänkt väldigt mycket på att ätstörningen bara handlade om maten och kroppen. Och inte så mycket om inställning till saker och sådär. Eller jag kunde komma på att jag kunde till exempel inte, om jag ville gå över gatan så kunde inte jag trycka på den här knappen att man vill gå över om inte någon annan stod där. För tänk om alla bilar ska behöva stanna bara för att jag ska gå över.
Wow, det där är verkligen toppen av självhat.
Ja. För att de kanske har bråttom till någonting och så när jag går över där kommer de sitta i sina bilar och liksom. Och så kommer de dessutom tycka att jag kanske går för sakta och svära. Så då kunde jag bara trycka om det var någon annan med.
Stod du bara där annars och...
Jag stod en bit ifrån och liksom låtsades hålla på med något.
Åh gud, det där är verkligen så. Det där är verkligen sånt att pacificera personer.
Ja, visst. Men sen så kunde jag, gick jag bara fram och liksom tryckte och noterade inte ens att om på något sätt om jag hade rätt att gå över eller om alltså jag bara gjorde det.
Mm.
Så det var mycket saker som plötsligt blev så enkla som jag kanske inte riktigt hade förstått att det ingick i min anorexidiagnos så att säga.
Men hur blev det med maten när du blev frisk?
Det blev bra.
Men hur märkte du det där?
Nej, men jag märkte ju att från att det var fruktansvärt att äta och väldigt, väldigt hög grad av ångest som kanske ledde till självskadebeteende och så vidare till att jag åt någonting och så liksom hände inget. Alltså det kom inte någon ångest.
Men det måste ju varit helt magiskt.
Ja, gud, det var som att liksom, ja, det var fantastiskt. Det var också, jag minns tillfällen då jag var liksom bara cyklade till jobbet och kunde känna att luften fläktade skönt i ansiktet och kunde registrera det.
Mm.
Bara kände så där, wow, det är det här som jag har liksom strävat efter.
Mm.
Och att maten, ja, men att det inte blev någon, ska man säga, att jag åt för att kunna göra andra saker. Att jag bara åt lunchen för att jag skulle orka jobba eller träffa kompisar eller bara liksom fyllde på något sätt. Sen tog det väl kanske lite längre tid innan jag kunde börja faktiskt tycka att saker och ting smakade gott och att jag verkligen började uppskatta måltiden. I början var det mer bara att när jag började bli frisk att jag inte fick någon ångest av det.
Mm. Små steg.
Ja.
Du har inte blivit en foodie. Nej. En sån som åker runt över hela världen och äter dyra saker.
Nej, absolut inte. Det har jag inte blivit. Jag tycker om att äta goda grejer liksom. Men sen är det också så här, ja men som det är när man liksom är frisk. Att jag käkade liksom matlåda innan jag kom hit tidigare idag. Och det var väl inte den mest liksom exceptionella måltidsupplevelse jag har haft. Men det fyllde sin funktion.
Ja.
Och så måste det också kunna vara att ibland äter man någonting för att man behöver det. Sen kanske, vad vet jag, jag har ingen aning. Jag kanske kommer att köpa en kardemummabulle i eftermiddag.
Det åt jag innan du kom.
Ja.
Fy fan vad gott det var.
Ja, det är min favorit.
Ja.
Men eller så äter jag något gott ikväll eller inte. Alltså det här att jag behöver inte hålla på och liksom ha allt färdigt tänkt hur jag ska göra.
Nej, det måste vara en sån jävla frihet för dig. Att inte ha schema liksom i huvudet.
Ja, det är en jättefrihet.
Men vad händer om du när du äter och får ångest? Alltså får du någon så här röd lampa, bara oj oj oj, nu händer detta, nu har jag min go-to för att inte bli sjuk?
Alltså det är väl så, alltså ren ångest får jag inte när jag äter. Så att det sker inte längre. Sen är det klart att jag kan få saker som att jag kan tycka att det är obehagligt att känna sig så där övermätt. Men det kan ju, jag menar, det kan väl vem som helst. Det har ju inte, det behöver inte ha att göra med en ätstörning. Och att jag tycker att den känslan tycker jag inte om. Och då får jag väl mer säga till mig själv ibland att ja, nu är jag så där övermätt och det är ingen skön känsla, men det kommer ju gå över.
Mm. Och så sätter du stopp för att du ska kanske gå ut och gå en lång promenad.
Ja, fast det är samtidigt inte riktigt som att jag behöver sätta så mycket stopp för det, för jag har inte den, jag har inte de liksom impulserna längre att göra det som jag hade tidigare. Utan det är mer att jag känner för att gå ut och gå ibland, men det är sällan relaterat till vad jag har ätit eller inte. Mer relaterat till kanske väder eller hur min dag har sett ut och så.
Alltså det är ju fantastiskt att du har blivit frisk.
Ja, jag vet. Och man kan ju bli det. Det finns ju också en sån där fördom om att man aldrig kan bli frisk och fri från en ätstörning. Ja. Men det har jag sett väldigt, väldigt många bevis på.
Mm.
Och det är faktiskt så att jag ibland kan känna mig lite som att jag är friskare än friska.
Ja, det förstår jag verkligen.
Ja.
Att du har en annan relation till mat kanske och det där tänket.
Ja, det är ju lite så där att alla idag, nästan alla i alla fall, håller på något sätt med mat och kropp. Och kan känna att ja, aha, det är inget som jag riktigt, jag känner inte de sakerna.
Nej.
Och så där om någon bestämmer sig för att haka på någon slags diet eller något, så kan jag bara känna att det där ska jag inte testa, för det har jag redan testat. Och det funkar inte så bra för mig.
Men kan du vara så där med kompisar att du bara läxar upp eller ger dem råd liksom? Och, eller är de försiktiga med att inte prata med dig om sånt?
Numera så, ska man säga, för några år sedan, då kanske jag blev mer upprörd. Och kanske var mer att jag läxade upp.
Mm.
Och på något sätt, för att jag var liksom, eller så man är så rädd om sina vänner så att jag var orolig när de började prata. Men sen har jag ju också mer och mer landat i det här och förstått också att alla får inte en ätstörning. Och nu kanske jag mer är att jag vet inte, jag kanske byter samtalsämne eller ett utmärkt tillfälle att gå och liksom kissa. Mm. Eller, alltså så att jag kanske, jag försöker undvika att gå in i det, för att jag menar, jag jobbar ju 8 timmar om dagen på en ätstörningsklinik. Och när jag inte är där så är jag inte jättesugen på att prata om så mycket om mat och kropp och ätstörningar. Men
förutom
det
då när du kommer hit i podden.
Ja, exakt. Men jag gör ju undantag för vissa. Så.
Jag har inte tvingat dig hit, det är det jag vill säga. Eller?
Nej, men sen är det ju såklart, i och med att det är så många som drabbas, så är det ju många som hör av sig privat. Du vet, det är någon som känner min mamma som vill ställa några frågor. Och det försöker jag ställa upp på i den mån som jag känner att jag hinner och orkar med.
Mm. Känner du att du bara, jag kommer aldrig bli sjuk igen?
Ja, det känner jag.
Perfekt.
Jag känner att det kan ju vara så här att om man har haft en ätstörning och så händer någonting jobbigt i livet, som det gör för oss alla, då kan det vara ganska lätt att man kan känna att ja, men jag kanske ska gå tillbaka i de här vanda mönsterna. Att tanken kommer så.
Mm.
Men det går snabbt att stoppa mig själv, för att jag vet att det inte är värt det. För jag vet hur det kan bli.
Mm.
Och jag vet att jag vill inte ner dit igen. Så att, nej, jag tror att jag har liksom varit ner i någon slags geggig botten och vänt.
Och dit ska du inte igen?
Nej, för det fanns inget där att hämta, så att säga.
Nej. Nej, det kan ju inte finnas någonting där att hämta för någon.
Nej, fast man tror ju det.
Ja.
Men nej.
Rebenstävlingen.
Ja.
Det var det som fanns där nere.
Ja, någon form av kanske att man ska bli, att man ska börja tycka om sig själv mer. Att man ska, att andra ska tycka om en själv mer. Att självhatet ska minska.
Mm.
Att man ska känna att man har en total kontroll. Man tror ju att man ska få alla de här bra grejerna. Det är ju inte som att man tror att man ska få Ja, men problem med huden och tänder och hår och förstoppningar och diarréer. Och, alltså, det finns ju liksom ingen... Det finns fortfarande, tycker jag, någon så här liten bild av att ätstörningar, speciellt då anorexi, skulle kunna kopplas ihop med någon form av lite så här glamour. Liksom.
Ja. Alltså.
Ja, men jag menar... Om vi då börjar gå in på just vad som händer med tarmar och hud och hår...
It's not a picnic.
Nej. Och det är inte, det är så långt ifrån glamour som det finns.
Mm. Men om man vill ha hjälp, då kan man gå till er hemsida, antar jag. Vad är det för adress dit?
Det är stockholmätstörningar.se. Men det finns ju också många andra ställen i Sverige man kan få hjälp på.
Mm. Både vårdcentral.
I Stockholm. Ja, vårdcentral, primärvård. Det finns många andra också, just ätstörningskliniker.
Jag kan också tänka att man kanske kan ringa till en tjejjour eller kvinnojour om man behöver prata loss om någonting.
Ja, men absolut. Och det finns ju tjejzonen finns där man, som man kan nå från hela Sverige, mm, som har en ätstörningschatt.
Det finns hjälp
och frisk
att få
och fri, ja,
till alla. Alltså Hanna, tack för att du kom och delade med dig av det här.
Mm, tack snälla för att jag fick komma.
Nej, men alltså, det är jag som ska tacka. Fy fan, vilket bra program. Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Hanna Kjellander.
Under huden med Kakan Hermansson, en podd från L.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.